en podcast från Aftonbladet Ledare.
Står vi inför en ny ekonomisk kris? Det finns en risk för det om oljepriserna fortsätter stiga och skapar både inflation och arbetslöshet på samma gång. Det tror jag i alla fall Claes Hemberg, som är dagens gäst i veckans avsnitt av Starta pressarna. Han är journalist och energiekonom på Nibe Industrier. Välkomna till Starta pressarna, en podd om ekonomi och politik från Aftonbladets ledarsida och Katalys. Jag heter Max Järnek, min kollega Jonas Algers också med oss.
Kul att vara
här. Vår gäst Claes Hemberg.
Välkommen.
Välkommen. Du är som sagt journalist och energiekonom på Nibe Industrier.
Jag var journalist, men nu kanske jag inte är det.
Du
har ju månadslön som alla andra industriarbetare.
Okej. Men du har en lång karriär som journalist på massa olika
tidningar. Ja, precis. Tidningar på 90-talet och sen så hamnade jag i bankvärlden i 20 år. Och sista 7 åren inom energiområdet.
Mm. Och Nibe Industrier, vad är det för någonting?
Ett industribolag som tillverkar värmeteknik jobbar vi inom. Ja. Mm. Och jag blev inkastad där som energiekonom för att förklara energifrågan och ekonomifrågan, hur de två hänger ihop.
Mm. De är väldigt tätt.
Ni är värmepumpar och sådana grejer då?
Värmepumpar är den största produkten, men den är fortfarande mindre än 50%, så det finns mycket annat. Men jag är inom värmeteknik, liksom. Energiteknik.
Mm. Och man kan också läsa det i Expressen och Dagens Industri fortfarande, eller har du bytt?
Jag var i Expressen fram till ett år sedan, nu är det mer Affärsvärlden placerat, ska jag kräna går i transport. Vad heter det nu? Transportnytt.
Transportnytt. Mm. Man kan också se det på TV4 och Dagens Industris börs. Morgon har du varit med Daniel Suhonen.
Precis.
Till exempel. Och jag tänkte också bara fråga det här om dina hängslen. Vi diskuterar det här. Du har alltid dem. Det är liksom ditt trademark. Och jag tänkte att det kanske har med Gordon Gekko att göra, den här Wall Street-looken.
Jag tänkte det var Larry King, den amerikanska journalisten. Och
jag är fel bägge två. Det är min farfars hängslen.
Det är det alltså?
Ja.
Och vad var han?
Nej, men jag adopterade en farfar. Eftersom min egen farfar dog tidigt, så hittade jag en ny farfar som jag adopterade. Och han visade sig vara dansare på operan.
Okay.
Viktor Dolenga. En rysk flykting som flygde upp under 20-talet från Ryssland under revolutionen. Och utbildade sig dansare i Paris. Och kom sen till Sverige och blev dansmästare på operan.
Okej, okay. Det är en helt annan story än vad jag tänkte.
Jag gillar ballett och gillar Viktor framförallt. Så tog jag med mig hans hängslen och har levt med dem sedan dess.
Mm. Okej, okay. Intressant.
Alltså. Right.
Ja, och du har även skrivit en bok som heter Elfeber som kom ut förra året. Vad handlar den om?
Det handlar just om att hushållen i Sverige hittar och sneglar på elektrifieringen. Andra elektrifieringsvågen. Första gjorde vi på 70-80-talet när vi värmde våra hus med el plötsligt.
Mm.
Vi upptäckte att oljan var väldigt dyr och nu har den blivit dyr igen. Men också klumpig på ett sätt som inte elen är ju mycket mer effektiv, smartare. Vi kan producera den själva. Vi är inte beroende av varken Trump eller Fjärran Östern.
Mm.
Och därför kan vi också ta fördel av den i vår ekonomi.
Mm.
Och hjälpa hushållen att faktiskt vinna en månadslön varje år med elektrifieringen.
Mm.
Det är mitt claim to arbete.
Mm. Ja, nej, men det ligger väldigt mycket i det, just det här med elektrifiering som ett sätt att bli självförsörjande och inte vara beroende av oljemarknaden och liksom galningar i Vita huset eller i Saudiarabien och så vidare.
Ja. Och även i Europa, att vi tillsammans kan samarbeta kring el på ett sätt som vi inte gör om vi räcker oss utanför Europas gränser.
Mm.
Ja. Det här är också en intressant spaning att Kanada borde gå med i EU.
Ja, just det.
Ja, varför inte?
Nej, men jag tycker att EU är inte en geografisk gemenskap utan en värdegemenskap.
Mm.
Men du nämnde det här med elektrifiering av hushållen då. Sådär. Hur går det? Går det trögt? Går det dåligt? Eller går det bra? Eller vad?
Sverige har kommit till 41% av försäljningen nu i elbilar. Och det är bra, men i Norge är det 98-99%.
Mm.
Så att vi ligger någonstans 9 år efter Norge, om nu elbilar är ett mått. Och jag tror att det är ett bra mått, för det är någonstans något vi väljer. Solpanel och annat måste man montera på tak och man måste äga ett hus där man kan montera det. Men elbil har vi någonting som alla kan använda. Själv äger jag ingen bil, jag hyr bil. Men elbil är ett mått som visar på att vi ligger efter Norge, vi ligger före kanske Italien. Men det kanske inte är
Vi ligger efter Danmark också och vi har halkat efter nu de senaste åren. Under den här mandatperioden så har vi har kurvan verkligen planat ut.
Mm.
Den steg ju ganska kraftigt förut, höll jämna steg med Danmark. Mm. Men sen så har man sett den här skillnaden som har uppstått nu under den här mandatperioden.
Och när jag räknar på hushåll så tjänar ett hushåll som har elbil någonstans 20-25 000 kronor per år genom att ha elbil, för att elen är så mycket billigare än bensinen.
Mm.
Den kostar man att köpa, absolut, men det är ju bensinbilar också. Men köper man begagnad elbil så sparar det någonstans 25 000 per år.
Ja, jag läste någon som hade köpt en elbil för 100 kronor i slutändan, för att det här bidraget var så generöst. Han köpte en bil som kostade 64 000.
Och han hade, fick 64 och, ja, bidrag. Ja, precis.
Så att, man kan få elbil billigt, verkar det som. Sen så just begagnade elbilar, de kommer väl ändå säljas till någon. De kommer ändå komma ut på marknaden på något sätt. Så att egentligen är det väl de nya elbilarna som behöver komma in för att verkligen ställa om elektrifieringen.
Och vi köper någonstans 113 000 elbilar per år just nu.
Mm.
Det är bra. Mår omsättningen på begagnatmarknaden är ganska dålig fortfarande.
Mm.
De är inte så gamla än, elbilarna. Och så finns det alltid någon slags skeptis mot ny teknik. Och så om det är vävstolar eller om det är elbilar. Folk är rädda för att de ska brinna eller de ska inte hålla så länge. Men jag tror att vi underskattar elbilens kraft.
Mm.
Men vad tror du är som gör då att elektrifieringen är som i, att elbilsandelningen är så låg i Sverige? Är det bara politik eller är det också någonting i hushållen att man liksom tror för lite på den här tekniken? Att det finns någon skepsis liksom?
Det var en dokumentär på tv alldeles nyligen. De intervjuade norrmän. De bodde i kallaste, norraste Norge och de kör elbilar som alla andra. Mm. Så att det finns någon slags svensk, tror jag, försiktighet, konservatism som jag tycker vi ser i politiken också. Att man inte vågar riktigt tänka nytt utan man fastnar i gamla sanningar. Bara fråga våra kära på svenska politiker hur många av dem har elbil. Det är en intressant fråga.
Sen tror jag det handlar mycket om just ekonomiska incitament. Att ökningen gick ju ganska snabbt när det fanns den här elbilspremien och när även det var allmänt bestämt att bensinskatten var hög och skulle stiga också i med EU-system. Sen så har ju bensinskatten sänkts väldigt kraftigt. Ja. Och
elskatten var kvar. På
och elskatten var kvar och elbilspremien togs bort. Nu återinförs den väl igen men på ett annat sätt. Så att jag tror att man kommer långt med just bara ekonomiska.
Men då menar jag att då räknar du på det så är elbilen en vinst redan idag.
Mm.
Och då säger folk, jag ska ju köra min diesel till skroten har jag fått lära mig. Ja men gör inte det själv, låt grannen göra det. Är det någon annan? Är det någon som du ogillar kanske? Så kan du själv liksom vinna hem din elbilsvinst.
Alltså måste ju ändå ha de här pengarna. Man måste kanske ta ett lån då, då måste man betala ränta. Så att...
Men säljer du din begagnade bil och köper en ny elbegagnade elbil. Det är inte steget så långt.
Mm. Nej, det är sant.
Vi kan räkna på det efteråt.
Det kan vi göra, ja. Men jag tänkte vi tar avstamp i en krönika som du skrev för placera.se med någonting som var en ganska, jag ska inte säga alarmistisk, men alarmerande rubrik. En våg av varsel är att vänta på rubriken. Och tänk att arbetslösheten nu kommer stiga. Vad var din take där?
Jag lyssnar runt och träffar industri, farbröder och tanter runt om i Sverige. Jag är ute och föreläser en hel del och träffar då folk inom industrin. Och jag får samma bild av att de har gått och väntat på vändningen, att vi ska få en högkonjunktur. Och haft det som en ursäkt för att inte säga upp.
Mm.
Vi ska snart komma igång och därför behöver vi inte göra på alla cylindrar. Utan vi är många fabriker, många kontor har någon slags 80% beläggning.
Mm.
Och vi behöver inte, som man säger, stressa, utan det kommer snart vända.
Mm.
Men nu så har vi då sett en oljekris ramla över oss. Det var tullkris förra året och nu är det en oljekris. Bägge två startas i Vita huset om någon anledning.
Mm.
Och det gör att nu säger företag, nej, nu kan vi inte vänta längre. Alltså vi har gått och väntat på den här konjunkturen så länge. Och det märks inom, jag talade med en östgöte senast i förmiddags. Jag tror jag talade med en skåning senast i förra veckan. Och sådär. Och det är samma bild jag får, att nej, nu måste vi varsla. Nu måste vi se folk. IKEA har ju gått ut med det. Och jag tror att IKEA kanske är en bra bild av att de jobbar med längre horisont än de flesta bolag. Men också kanske närmare konsumenten än vad de flesta bolag gör.
Mm.
Och när de då törs trycka på knappen så kommer fler bolag också av steg. Så kombinationen av oljekrisen som tvingar oss och IKEA som gör att vi bekräftar det är okej att säga upp.
Just det, okej.
Tyvärr.
Mm.
Men jag funderar lite på, alltså det har ju ändå varit en del varsel och neddragningar. Jag vet i till exempel pappersindustrin har det varit flera hundra varsel de senaste två åren. Och om jag minns rätt så Volvo beslutade ju att, eller Geely var det då som flyttade ner sin utvecklingsverksamhet i Göteborg och ville flytta den till Kina istället. Så det har varit de här neddragningarna. Alltså stämmer det verkligen att företagen har liksom hållit tillbaka varsel. Det känns ju ändå som att det är liksom...
Ja, men tittar man på statistiken så ligger den på 5000 per månad.
Mm.
Och det har den gjort liksom många kvartal. Så att den, jag håller med om att det har hörts, men det syns inte i statistiken som något avvikande. Och om vi kommer upp till 3, 4, 5 gånger mer, då börjar man tala om en varselvåg.
Ja, just
det. Och risken är att vi kommer dit.
Okej, men det, så pass alltså.
Ja, absolut.
Men det,
per månad.
Ja. Det stämmer överens med vår bild här också. Alltså, och även som Konjunkturinstitutet har skrivit också, tror jag, och LO-ekonomerna, just det här att folk behåller sin arbetskraft och väntar på vändningen.
Mm.
Och att det finns väldigt mycket lediga resurser i företag.
Jag tycker det är sympatiskt, för någonstans vet vi att kompetens behöver vi, och varför säga upp Stina och Fredrik när vi ändå behöver rekrytera dem om 3 månader igen.
Mm.
Men någonstans så tappar bolagen självförtroendet, men också det långa perspektivet. När man, nej, det tar för lång tid. Det kostar pengar det här.
Ja, de har ju väntat länge på återhämtningen. Man har ju talat liksom flera år. Först var det liksom 2023, sen var det 2024, sen var det 2025, 2026. Det blir inte det av heller. Så att de har ju verkligen varit tålmodiga. Men då kan man ju se det här med att den så kallat stelbenta svenska arbetsmarknaden har en positiv sida, just att det är värt att behålla sin arbetskraft i. Men det här betyder ju också att när konjunkturen väl återhämtar sig så småningom, och då finns en massa ledig arbetskraft i företagen, så kommer de ju vänta med att nyanställa också. Så att arbetslösheten nu ligger på 8,8%, det betyder inte att den kommer sjunka även om konjunkturen återhämtar sig, för att det finns folk, de har redan för mycket folk på många håll. Så att jag tror inte att den här arbetslöshetskrisen som vi har nu kommer gå över ens inom några år när vi ser återhämtningen. Och sen så då, om det blir en varselvåg, så kommer det bli ännu värre.
Och sen har vi pandemierfarenheten, att folk behöver inte jobba på kontor utan jobba hemma. Vi kanske organiserar annorlunda.
Mm.
Jag var inne på ett bolag här i Stockholm bara här nyligen, och de sa att 2 av 3 stolar är tomma på kontoret. Folk jobbar hemma.
Ja, just det.
Mm.
Och sen har vi AI på det, som kanske tar bort många, inte alla lager, men den som talar med förmiddags, han talar om att alltså de som jobbar med upplevelsen på nätet, user experience som det är på svenska, att alla de kommer förlora jobb och ersätts av AI.
Ja.
Vilket är tragiskt och tråkigt. Men det är flera förändringar förutom oljekrisen som över oss.
Det är det ju. Men just det här med att jobba hemma är någonting som vi har föreslagit i vår debattartikel. Att det kanske man skulle uppmuntra till mer hemarbete nu när det är energikris. Och oljepriset går upp, och det är till och med brist på bensin och diesel. Och någonting som du skrev i krönikan också, tror jag, var att 50% eller 49%, 49% av alla som jobbar bilpendlar.
Ja,
och det kanske man inte tänker på om man bor i en storstad.
Nej,
men att det är liksom hälften av alla åker bil till jobbet, och där finns ju mycket, och det är väl, och hälften av dem i sin tur åker bensinbilar, och kanske det är en större andel av dem som pendlar som har bensinbil än, det vet jag inte.
Nej, men jag tänker efter nu, jag såg en siffra om just pendlandet där, för så här var det, de som köper elbil är oftare pendlare än övriga, så att det kanske var 50%, men det är fortfarande långt efter, så fortfarande domineras det av bensinåkare, absolut.
Precis, så att det är liksom 25%, eller det är 40% av nybils, de som köper ny bil som är elbilar, men det är ju, bilflottan i allmänhet är ju dominerad av
gamla bensinbilar.
Det är väldigt mycket bensin som går åt om hälften av befolkningen pendlar till jobbet.
Så folk har inte råd att pendla snart, det var min poäng där.
Sen så har ju regeringen sänkt bensinskatten och till och med gått till EU och bett om att få en extra sänkning.
Det tror jag vi skulle få se igår när Svantesson var ute och pratade. Att hon skulle säga att nu sänker vi, men hon tyckte att man markant tydlig att nej, vi sänker inte nu. Hon fick frågan, och det innebär nog att
vi sänker inte sen.
Precis, sänker man inte nu, sänker
spela ut.
Ja, okay. Så före midsommar kan du räkna med att du får billigare bensin, om du nu åker bensinbil, ska jag säga, för att det är då som folk börjar titta på bensintanken och se att den är tom, och på sommaren kör vi mycket mer bilen än det övriga året. Så att det är min gissning att då kommer nästa valfläsk.
Det har ju varit ganska kontroversiellt just det här att sänka bensinpriset när vi står inför bensinbrist. Men vad tycker du om det, att den åtgärden?
Om jag inte är politiker utan tittar på hushållsekonomin, så ser vi att de som lägger mycket pengar på bensin, det är de som faktiskt har minst inkomst. Och det beror på att en liten ökning av bensinpriset tar väldigt mycket av deras inkomst. De som har hög inkomst, de påverkas nästan inte av det. Siffror på SCB talar om att de rikaste får en kostnadsökning med 0,2% enheter när man höjer bensinpriset 40-50%. Medan de som minsta plånböckerna, så ökar den 10 gånger mer, eller 2,5% enhet. Det där tar det liksom hela hela liksom flexibiliteten. Så att utifrån det perspektivet ska man absolut sänka bensinskatten.
Mm.
Men utifrån elektrifieringen så är det helt galet förstås. Mm.
Det är vissa som säger att man, då borde man rikta stöd just till låginkomsttagare. Istället för att sänka bensinskatten borde man ge dem pengar istället.
Ja.
Men är det klokt om det samtidigt är risk för inflation, att oljepriset höjer inflation? Är det rätt att dela ut pengar till folk istället för att sänka konsumentpriserna?
Teoretiskt sett är det ju helt fel. Vi kanske borde hellre då ge lägre kilowattpris för den som laddar sin ellastbil.
Mm.
Om man nu ska få igång industrin och tänka elektrifiering, för det är någonstans de som skapar pristrycket. Vi såg att, att pristrycket, inköpspriserna har stigit kraftigt här senaste månaden.
Mm.
Vilket påminner om 2021. Liksom när inköpspriserna stack tidigt och så kom konsumentpriserna några månader, kvartal senare.
Mm.
Så att vi, jag tror inte att sänkt bensinskatt för hushåll påverkar inflationen så mycket. Utan jag tror snarare att det är industrin som höjer priserna och det skapar en, ska man säga, en prisspiral.
Mm.
Det där startar inte hos hushållen.
Okej. Okay. Mm. Ja, det känns lite som att vi, den här liksom kriget i Mellanöstern pågår, Hormuzsundet är stängt, det är massa olja som är instängt där.
11%.
Och vi läser i tidningen om att det här är den värsta oljekrisen någonsin och det kommer slå. Samtidigt så märker vi inte av det riktigt än, alltså den här krisen. Det är liksom, det kommer fortfarande skepp som började segla från Hormuzsundet innan krisen. De håller nu fortfarande på att komma fram, vissa av dem, de sista.
Ja, de absolut finns sista måste det vara. Ja.
Ja, men det finns fortfarande lager av bensin. Så det känns lite som lugnet före stormen. Men hur illa tror du att det kommer bli? När kommer vi få känna av den här verkliga energikrisen och hur illa kommer den bli, tror du?
Titta på Filippinerna eller för den delen Indonesien som talar om en inflation på 6-7% nu.
Okay.
För att deras priser har, alltså de har märkt av en dyr olja.
Det har stigit väldigt mycket där. Alltså.
Där talar man att oljepriset är någonstans 150 kanske dollar fatet. Världspriserna, olja är någonting som jämnas ut över lång tid, men den lokala, som är beroende av Hormuz-oljan, den har varit mycket, mycket dyrare.
Mm.
Så att 6-7% inflation här i vinter skulle inte vara konstigt alls.
Just det, men jag tänker, när man följer de diskussionerna om Hormuzsundet så är det ju någon slags liksom märkligt situation där man både känner att det är ganska mycket lugn, Riksbanken idag håller liksom räntan stabil och säger att ja, vi får vänta och se. Och samtidigt så säger EAs chef Fatih Birol och EU-kommissionens energikommissionär Dan Jørgensen att det här är som en kombination av 2022 och 1973.
Precis.
Att den här, det här är den värsta energikrisen i mänsklighetens historia och den kan få jättelångsiktiga konsekvenser och EU har, nu var det för ett par veckor sedan så jag vet inte om EU har då 4 veckor flygbränsle kvar eller något sånt där.
Mm.
Hur förklarar du liksom den skillnaden där? Hur ska man tänka kring detta? Hur kommer det här påverka oss de nästa månaderna?
Jag upplever att politiker håller tummarna att någonting magiskt ska rädda oss. Nej, men det är lite märkligt för att senast förra veckan då så var vår, vilken minister var det? Någon av dem som säger att vi har ingen brist på flygbränsle.
Ja.
Och det säger branschen, men vänta nu, brist på flygbränsle, det är 4 veckor, nej, det är inte brist. För i vanliga fall kanske det är 9-10 veckor, så att det är halverat för olja jämfört med tidigare. Men vad som händer är att flygen ställs in. 12 000 flygningar bara i maj är inställda i Europa.
Mm.
Och man ställer in flyg för att tjäna mer pengar på de flyg man har.
Mm.
Så att flygbolagen överlever. Men sen så har jag själv råkat ut för att man ställer in mitt flyg och så kommer upp ett nytt flyg samma tid, samma distans.
Okay.
Så jag måste byta flyg.
Alltså, lite dyrare flyg.
Ja, jag får betala mer. Varför då? Så att fuffens sker. Och det här säger politikerna att det är ingen flygbränslebrist. Nej, men det är inte det det handlar om. Det handlar om vad konsumenten får betala för att flyga till. Det här var faktiskt till Almedalen jag ska flyga. Så ställdes flyget in 2 gånger och priset steg väldigt snabbt.
Ja.
Så att, ja.
Herregud, okej. Okay. Så det håller på att märkas liksom. Ja, det är de här inställningarna.
Och jag förstår inte att politikerna blundar för det. Och Riksbanken blundar lite grann för det för att de ser att det syns inte i siffrorna än.
Nej.
Men såg ni presskonferensen så var de uppe en skylt som beskrev hur priserna förändrades i ekonomin vid pandemin.
Mm.
Och att hur det blir rött i makrosiffrorna som sen kommer ner i mikrosiffrorna och hur fort det gick. Och vi ser inte det här än, det är bara lite gult i kanten. Ja, men det är historik, vi tittar bakåt hela tiden och det är problemet att vi måste våga gissa vad innebär det här framåt och då ser det dystert ut.
Ja, det är väldigt konstigt. Det är, för det är ju liksom lägst inflationen på 30 år just nu. Men med allting man ser framför sig kommer det stiga. Men jag är glad att Riksbanken inte tittar framåt, för då hade de väl höjt räntan antagligen om de hade tänkt att det kommer bli 6-7% om det nu.
Skillnaden på KPIF, alltså den här utan ränta och KPIF utan energi, var ju 0,8. Alltså 0,8% av inflation har vi bara i energipriser just nu. Och det kommer fortsätta under sommaren, för gasen blir inte billigare plötsligt, eller oljan heller.
Vad tycker du man borde göra för att få våra bensinlager räcka så länge som möjligt? Vi har ju föreslagit uppmuntra till mer hemarbete, sänka hastigheten på motorvägarna,
mer kollektivtrafik,
att man kan köpa en, att man, staten kan betala en billig biljett så folk
gratis kollektivtrafik.
Ja, eller,
väldigt billig kollektivtrafik i landet.
Vad ser du för lösningar på detta?
Det är svårt för Sverige att lösa det själv, eftersom det inte är ett svenskt problem utan ett europeiskt, kan vi säga, för det är europeiska oljelager, så att vi behöver i alla fall komma överens om hur vi gör i Europa, och det kanske är kollektivtrafiken i Europa som kan ta ett större grepp. Själv mötte jag en storm med cyklister i morse när jag gick i jobbet och tyckte att, vänta nu, är jag i Köpenhamn eller? För det känns som att det är så mycket cyklister. Så att det finns nog många lösningar kring det, men just elektrifieringen, att vi har ju ett överskott på elproduktion i Sverige, att locka fler över till och våga ta den diskussionen. Men vänta nu, det är billigare att åka köra elbil.
Och man kan köra elcykel också nu på sommaren, dessutom. Det är ju det också en möjlighet.
Men är det verkligen någonting som skulle bita här på kort sikt? Och det är ändå en kris här de närmaste månaderna. Alltså, kan elektrifieringen gå så fort att när vi ser en effekt på över de närmaste 4 månaderna?
Inte i en nationell ekonomi, det tar ju mycket längre tid. Men om elbilen som Volvo nu kommer med är deras, man säger, brygga att överleva. Och samtidigt talar vi om att el är någonting som Sverige behöver gå över till och hushållen skulle tjäna på att äga elbilar. Det är märkligt att inte vi slår ihop de liksom logiska tankarna och tänker, vänta nu, vi kan rädda Volvo, vi kan samtidigt hjälpa hushållen, vi kan få igång begagnad marknaden. Du ska inte åka Volvo elbil, inte det jag säger. Man kan åka ID3 också, det funkar jättebra. Men det är liksom ett större grepp, en strategi för hur vi elektrifierar Sverige, och den har vi inte hört, utan vi hör bara lite lösa rykt och tankar. Det är som att man inte hörs lyfta ihop det här, och bara det faktum att Mario Draghis rapport för 18 månader sedan nu, den försvann. Kan vi inte läsa den och fundera på vad vi för slutsatser?
Den citeras väldigt selektivt, jag märkt. Man lyfter ofta fram de här förslagen att man ska korta tillståndsprocesser och ta bort onödig byråkrati och sådär. Men det här med att man ska ha, som du är inne på, ha en mer aktiv industripolitik och elektrifiera och se till att svenska företag gynnas av det och kan producera elbilar. Den biten lyser med sin frånvaro.
Alltså Draghi sa ju också att Europa behöver öka investeringarna till mer än Marshallhjälpen, vad den var som andel av BNP. Och det där är vi ju liksom långt ifrån att prata om det. Alltså hur man kan stimulera investeringar i den storleksordningen, både offentliga och privata.
Man har väldigt mycket energi på den här AI-strategin som Svanberg höll i. Och den är ju säkert bra, men den ger ju inte arbete, den ger inte ekonomi idag, utan är väldigt filosofisk nästan framtidsspaning. Vi behöver någon strategi som idag skapar förändring, idag skapar pengar i plånboken.
Ja, men det finns ju verkligen någonting där att om vi elektrifierar samhället, det är bra både för klimatet, det är bra för vår självförsörjning, det är bra för hushållens ekonomi, det är bra för Scania, för Volvo, våra bilföretag. Men sen så finns det ett problem, och det är ju just det här med batterierna som är ju den viktigaste delen av hela den här värdekedjan och det mest värdefulla. Och vi har ju försökt bygga upp en batteriindustri i Sverige med Northvolt.
Inte vi, får jag inte ursäkta, men de vi försökte. Alltså, vi svenska staten hjälpte ju inte till, så jag kan inte säga vi. Förlåt.
Lite grann hjälpte man väl till med lite bidrag och sådär. Men det fanns, Harald Mix
och gänget
försökte bygga en europeisk.
Stöden från staten var väl betydligt mindre än vad många framställde som. Men visst, absolut.
Och Northvolt, det gick inte, de gick i konkurs. Nu senast idag så är du twittrad ut att det här norska el- eller batteriföretaget Morrow har gått i konkurs också, och som var väl kanske en av få sista europeiska hopp om att bygga upp en europeisk batteriindustri. Hur ska vi göra där för att få batteriproduktionen igång?
Det är en del av elektrifieringsstrategin, tror jag, måste in där, och det är att hur närmar vi oss Kina, vilken relation ska vi ha till Kina? Jag upplever att många europeiska politiker och svenska också i alla politiska färger liksom rädda för Kina, istället för att säga, vänta nu, hur kan vi samverka? Någonstans så måste vi hitta ett sätt att umgås. Vi kan inte bara vara rädda för Kina. Mm. Jag tror att det finns absolut enskilda bolag i Kina som vi kan samarbeta med, även om vi inte liksom älskar någon politisk färg eller politisk stil eller politiskt syns på mänskliga rättigheter, så måste man kunna hitta enskilda bolag. Och jag tror att Cattle, det största
CATL alltså.
Ja, precis, förlåt. Det största batteribolaget i världen. Mm. De är ju en väldigt spännande aktör att samarbeta med.
Mm. De släppte ju nyligen ett nytt batteri, eller de pratade om det i alla fall, som kan köra en bil 1600 kilometer och laddas på 6 minuter. Mm. Och Financial Times skrev om att det motsvarar att köra från London till Barcelona på en 6 minuters laddning. Ja. Och då när jag läste det, då tänkte jag, men vi är kukt i Europa. Det, vi kommer aldrig att gå.
Men då måste jag säga emot att, att det är så här då. Att Cattle, eller CATL, hur man uttalar det. Jag kan inte läsa på franska, på italienska, nej, på kinesiska. Nej, men i alla fall, de vill ju konkurrera med BYD.
Ja, just det.
De också är kinesiskt. Ja. Mm. Ja. Bägge två slåss om att komma in i Europa. En är batterier, en är bilar.
Mm.
Då borde europeisk bilindustri jobba ihop med Cattle för att slåss mot BYD.
Ja, just det.
Så att man kan alltså alliera sig med en för att vinna den andra.
Ja, just det.
Men det finns inte mer än varken europeisk eller svensk strategi att samarbeta så nära som vi behöver.
Men det har ju också, något som jag tycker liksom ofta missas i diskussionen om batterier, det är att det finns ju också japanska och sydkoreanska bolag som är väldigt framåt. Och vad jag vet är de fortfarande störst faktiskt i batteritillverkning i Europa idag. Det är alltså Panasonic och Samsung, om jag minns rätt,
precis,
som producerar batterier. Så alltså, fokuserar vi för mycket på Kina här, eller finns det andra möjligheter med kanske aktörer som traditionellt har samarbetat med västvärlden, som är en del av OECD och sådär?
Jag tror att våra koreanska och japanska batterier, de är mycket bättre än de europeiska, så är det ju absolut, men kanske inte tillräckligt mjukvaruorienterade, tillräckligt långt utvecklade för att klara konkurrensen med Kina. Men vi kanske i alla fall, vi har ju nog koreanska och även japanska batterier i europeiska bilar redan, absolut. Men vi får inte ner priserna tillräckligt, kanske inte upp kvaliteten eller laddförmågan som du pratar om tillräckligt.
Mm. Finns det någonting som politiken kan göra här? För att om vi har privata bolag som ser möjlighet att tjäna pengar, så borde väl de hooka upp med kinesiska bolag och sådär, om de ser en vinst i det. Men är det så att politiken hindrar det, att vi har den här myndigheten för strategisk som stoppar sådana samarbeten, eller finns det är det liksom tullar mot kinesiska varor och kinesiska bolag, eller behöver man stöd för att göra joint ventures? Var är det politiken brister när det gäller det här, tycker du?
Jag tror en brister överallt, måste jag säga. Jag tror att det är lite naiv, man är så fast vid vad som händer i Sverige, vad som liksom någon energiminister twittrar ut, och hon själv också väldigt fixerad vid det, snarare än lyfta blicken och säga vad är det som händer i Kina. Bara sista 5 månaderna så har Spanien, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, även Danmark varit på besök i Peking med kadrar av liksom politiker.
Mm. Även Kanada, de fick ett avtal om en sån joint venture i kinesisk elbilstillverkning i Kanada.
Och vad gjorde Merz också?
Ja, precis. Jag blev chockad över elektrifieringens stora framgång. Ja, men vad vi gör i Sverige då, åkte utrikesministern dit på en egen liksom solo flight.
Mm.
Och kom tillbaka tomhänt. Men det säger så mycket om Sverige. Vi törs inte ta steget. Det är bara pinsamt.
Ja, samtidigt är ju Sverige ganska bra på att åka ut till Centralasien och sälja. Ericsson ska bygga nät där och sådär. Så vi har väl en tradition ändå av att försöka gynna vår. Men är det vår egen exportindustri då som vi gynnar? Men vi är sämre på att ta in utländska bolag. För att
Scania bygger diesellastbilsfabrik i Kina nu.
Men inte ellastbilsfabrik, eller?
Precis. Det är bara det är fascinerande, det är märkligt.
Ja.
Jag pratade med Scania förra veckan och påpekade där, hur tänker ni? Ja, men vi har 2% av försäljningen i Europa i ellastbilar. I Kina är det 28%.
Mm.
Och vi bygger dieselfabrik. Det låter som att ni har liksom kastat in handduken och givit upp.
Mm.
Nej, så kan man inte tolka det. Nej, men allting säger ju det.
Alltså, vad märkligt.
Ja. Ja, och så säger de, men vi tjänar inga pengar på ellastbilar. Och då påpekar jag att ni har fina utdelningar, precis som Volvo, extra utdelningar till era ägare. Ni satsar på ägarna, men ni satsar inte på framtida kunder.
Mm. Det kanske är svårt att tjäna pengar.
Det blir tomt i rummet, eller tyst i rummet ska jag säga.
Mm. Nice.
Men det är kanske svårt att tjäna pengar på någonting i Kina nu, men när det är så hård konkurrens och så mycket.
Jo, men att man inte tjänar pengar nu, det innebär inte att man ska sluta försöka bygga affärsmodeller. Då måste man ju bara ge sig katten på att hur ska vi få sålt det, hur ska vi utveckla det? Om man förväntar sig att en ny produkt ska tjäna pengar dag ett, då kommer ju ingenting skapas nytt.
Det är det.
Tycker du att europeiska bolag och politiker är för kortsiktiga på något sätt? Det har ju varit en kritik mot bilindustrin att man hade jättestora utdelningar efter finanskrisen när man fick stöd. För att komma igenom finanskrisen så fick man stöd och så hade man jättestora utdelningar istället för att investera i elbilstekniken och sånt där. Tycker du att det finns någon problematik att i Kina är det längre, mer långsiktigt och i Europa är det mer
långsiktigt? Det är nog ett misstag, men också att vi tillåter bolagen att dela ut massor med pengar. Det måste man göra. Aktiebolagslagen säger ju det. Men man ska ha samtal om det att under väldigt låga räntor i Europa, då steg priserna på elbilar dramatiskt. Inte elbilar, förlåt. När vi har låga räntor i Europa den här lågränteperioden, då steg priserna på bilar dramatiskt. För har man låga räntor så har man råd att köpa en större, dyr bil. Men det var inte elbilar vi satsade på, utan det var ju bensin och diesel. Så att vi fick stora, dyra bensin- och dieselbilar när Kina satsade på elbilar. Så att vi har inte saknar samtal, skulle jag säga. Det behöver inte vara regler och lagar som slår och jagar bolagen liksom, med piska. Men de kanske borde ha samtal om det.
Mm. Men om man lyfter fram det positiva då med Sverige och elektrifieringen av bilflottan, så har vi ändå, vi har ju Volvo och Scania som ändå satsar en del på ellastbilar. Sen så har vi ju Polestar som är ett
konkursfärdigt bolag.
Konkursfärdigt.
Är det, men det måste man ju säga. De tjänar inga pengar och lustna. Idag kom en rapport på minus 3 miljarder för mig.
Okej. Okay. Så de är på väg och
ja, Geely håller dem under armarna och köper.
Och Geely som är kinesiskt alltså.
Ja, och har gjort en ny emission. Och Geelys ägande växer. De svenska privata spararna som äger tappar bara bort sina aktier. Och det är väl ett tips att Cattle köper, alltså det här batteribolaget köper Polestar av Geely för att ta sig in i Europa med en egen flotta.
Okej, med produktion i Sverige då alltså?
Ja. Med samma taktik att man köper ett europeiskt bilmärke.
Men Polestar, nu ska vi se här, om jag kommer ihåg rätt, men Polestar produceras väl inte i Sverige idag?
Nej, utan
de tillverkas Kina. I Kina,
ja,
eller hur?
Ja, precis.
För om jag minns rätt så är det liksom någon slags spin-off från Volvo, att de hade ingenjörer från Volvo som liksom var med och utvecklade Polestar.
Och man gav det till aktieägarna i Geely.
Ja, okej.
Okay. Det sättet har det spritts ut på börsen. Ja,
ja just
det.
Okej.
Okay. Om vi zoomar ut lite från just det här med elektrifiering, bara titta på den här krisen nu i Mellanöstern. Hur kommer det påverka elektrifieringen och omställningen globalt?
Väldigt bra.
Jag tror det.
Ja, men det har vi sett. Elbilsförsäljningen är uppe. Vi har sett försäljningen av värmepumpar i Europa. Försäljningen av solpaneler i Europa upp. Jag ska bara komma ihåg att sitta rätt här. Alltså elbilar upp 51%. Batterier, hembatterier upp 40% från en lägre nivå. Då, men då solpaneler upp 18%. Värmepumpar 17%. Bara i mars. Mm. Så det har verkligen hänt någonting.
Mm.
Jag tror att om vi lärde oss i första oljekrisen att vi ska värma husen med el, så kommer vi lära oss att göra hembatteri och allting annat på ett annat sätt än tidigare. Tyvärr kommer vi bara också förlora. Alltså industrier förlorar förmåga och förlora initiativet. Vi har inte den, ska man säga, gemensamma kraften som vi ser utomlands.
Mm. Ja, jag tänkte säga det. Alltså, inte den här ökade efterfrågan till bara jätteökade exporter från Kina. Jag såg någon siffra på att deras exporter av elbilar, solceller och batterier har ökat med vad det var. Ja, jättemycket liksom. Flera dussin procent i mars då. Kommer vi liksom, kommer Europas industri då tappa chansen, missa tåget nu här? Nej, de är inte redo helt enkelt att möta den här ökade efterfrågan med Hormuzkrisen.
Kina leder ju de här nya teknikerna. Definitivt 60-70-90% av produktionen av de här teknikerna ägs av kinesiska bolag. Och det säger jag, säger ägs av kinesiska bolag. Jag säger inte att det sker i Kina, det sker i Kina absolut. Men eftersom det ägs av kinesiska bolag och vi är stora kunder, så borde vi kunna locka hit produktionen till Europa med den kompetensen och den kunskapen om vår marknad och så vidare. Kruxet är bara att fabrikerna i Kina som bygger solpaneler och elbilar är fulla av robotar, inte av människor. Så även om vi får hit fabrikerna, då kommer vi inte skapa så mycket arbetstillfällen. Ja, det är ett problem. Jag hörde bara nu här på lunchen att ett gäng tekniker från ledande svenska bolag var i Kina förra veckan. Och de kom häpna därifrån och sa att det är inga människor i fabriken. De talar om dark factories. Mm. De släcker lampan och så kom på att nej, vi ska kalla det inte dark. Det låter som att det är dåligt. Utan vi ska kalla det för intelligenta fabriker.
Ja, just det. Jag läste av Jonas Nam, som är en amerikansk forskare på industripolitik och sådär. Och han menar då att det har skett liksom det här med AI-revolutionen har gått åt två olika håll i USA och i Kina, där USA fokuserar på stora språkmodeller och ChatGPT som är det mest kända exemplet, Medan Kina har fokuserat mer på att implementera AI i tillverkningsprocesser och koppla ihop med robotar och sånt där. Och att det då kan förklara liksom varför de blir mer effektiva och ökar produktiviteten. Medans i USA så används det för att liksom mata folk på svara folk på frågor om hur ska jag mata min hund och hur ska jag passa mitt barn.
Men det beskriver samhällena. Verkstadsgolvet i världen ligger i Kina. Medan USA är sociala mediegolvet om man så vill.
Ja.
Det är språkmodellernas svart paradis.
Exakt.
Att skicka språkmodellerna till Kina hade inte gynnat fabrikerna så mycket.
Nej, precis. Nej.
Så det är en jättespännande spaning.
Men i grund och botten så är det ju ändå någonting positivt att vi blir mer effektiva och om robotar kan göra det här tunga, slitsamma fabriksarbetet så kan vi människor göra lite mer trevliga arbetsuppgifter. Alltså om vi har en ekonomisk politik som ändå ser till att sätta folk i arbete och så tror jag inte att det är något problem egentligen. Men det kan ju bli en jobbig övergångsfas om man tappar massa jobb i tillverkningsindustrin och inte kommer med någon ersättning. Så att, det är väl det som är Europas utmaning att hantera den här omställningen.
Men det går tillbaka till Mario Draghi som säger att det saknas ska man säga, pengar men också initiativförmåga att skapa nya företag. Vi måste skapa en slags gemenskap där vi tillåter för nya företag att komma fram. Och det är inte så att politikerna ska bestämma vilka industrier de ska växa utan det måste ska man säga, marknaden själv hitta en väg framåt.
Men lite måste väl politikerna bestämma om man tittar på varför Kina har blivit så stora inom elbilar, solceller, batterier så har det ju funnits en tydlig plan ganska länge på att gynna de här industrierna, att man ser det som strategiska industrier och de får billiga lån och de får
subventioner. Men inte vilka som ska lyckas, utan det har ju marknaden själv.
Ja, just det. Så man väljer ut branscher men inte enskilda företag.
Ja, kanske snarare. Man väljer kanske upp en energislag. Man gynnar inte bensin. Man gör det i Sverige.
Nej, precis. Nej. Så är det ju. Ja. Men man är väldigt mån om att ha hög konkurrens i Kina. Att man låter 1000 blommor blomma och sen så får man se
vilka som överlever. Och det kommer vi se att 100 bilbolag går konkurs i Kina de här åren.
Ja.
För att det är så många i varje liten stad som har en egen bilfabrik och de kommer inte överleva. Det blir 15 stycken som överlever. Precis som vi i Sverige hade på 50-60-talet där bilindustrin, man säger, konsoliderades.
Om vi tänker på de andra konsekvenserna av det här kriget i Mellanöstern och blockaden i Hormuzsundet, så jag tänker att om oljan, det drabbar ju även flytande naturgas är också instängt där och konstgödsel produceras också mycket i Gulfen. Och sen så helium har nämnts också att det är någon insatsvara som man inte tänker på så mycket men som används i chipproduktion och i massa andra processer. Och det finns massa kemiska produkter som nu det blir brist på och det har blivit brist på plast också i Asien. Vilket har lett till att att jordbruket inte funkar som det ska för att man använder väldigt mycket plast i förpackningar av jordbruksvaror och sådär. Så kan man om man tänker på den här krisen i flera led, hur kan det drabba världsekonomin och hur kan det drabba oss här i Sverige framöver? Kan man överblicka det och vad tror du kommer bli konsekvensen?
Vi kan överblicka det, absolut. Men vi har glömt att överblicka det. Oljan har varit så självklar som en grund i vår energipolitik under så många årtionden. I 1859 så upptäckte vi oljan första gången. Det är liksom väldigt många år sedan. Och vi har haft det som en naturlig del i vår vardag och glömmer bort att räkna på det, se brister, se svagheter som gödsel. Alltså vilka matpriser kommer vi få? Jag talar med bönder som säger att 30-40% av mina utgifter är gödsel.
Gud.
30-40%, det är inte utsäde utan det är gödsel och så diesel som det kostar för en bonde. Gödsel och diesel, det är precis det vi talar om. Matpriserna kommer gå upp. Sen säger jag att produktionen kanske blir 15% dyrare. Då kanske det inte blir 15% dyrare i mataffären nödvändigtvis. Om inte Ica och de här mellanleden skär emellan. Men risken att många skär emellan som vi såg i 2022 ska alla skär emellan plötsligt.
Det kan få också brist. Alltså risk för att vissa jordbrukare går i konkurs helt och hållet så att man får matbrist den vägen. Om man inte har någon politik för att se till att de kan fortsätta
odla. Och även om vi inte får matbrist så kanske vi får så höga priser att folk inte råd att köpa det. Och ska regeringen då ut och ge lägre matskatt en gång till? Ja, det kanske är en väg att gå, men det verkar väldigt bakvänt. Så att jag tror vi underskattar oljans roll. Oljan har varit en valuta i världen på många sätt starkare än dollarn de sista 100 åren. Det är ingenting vi lätt kan bara glömma bort, utan den finns där precis överallt i allt vi gör. Det är bara nu vi upptäcker det. Aj då.
Ja, det blir smärtsamt. Och hur tänker vi också sen kring elpriserna sen när det här märks att vi har mycket mindre naturgas och att... Hur blir det sen till vintern, tror du, med elpriserna?
Det såg vi ju redan. Alltså 2 mars så small det i Hormuz. Och 3 mars steg priserna på el någonstans 30-35%. Och fortsatt 40% över fjolårets prisnivå. Så att gasen har haft en tydlig roll och fortsätter under sommaren ta en tydlig roll. Och dyra gasköp nu gör ju att tyskarna sitter med dyr gas i vinter, och har de dyr gas i vinter, då får vi dyr el nästa vinter.
Mm.
Det blir en slags negativ gasspiral, gas-elprisspiral.
Så nästa regering då som kommer att tillträda, de kommer att ärva då höga kostnader och inflation på både mat kanske och energipriser och alltihop som kommer då kanske i vinter istället, eftersom gaspriserna på kommer då, och sen också antar maten som odlas nu kommer skördas i höst, och sen så kommer inflationen då. Så det blir, det kanske kommer några politiska effekter av det också då för den här nya regeringen, eller?
Ja, den som du säger får ett arv från det, bara var man måste ändå ta tag i situationen, och vi har goda statsfinanser och det kommer säkert att höra mer om. Vi har råd att hjälpa människor på sätt som inte har i andra delar av Europa. Så vi kommer säkert se ett gäng olika stöd mot de som har det svårt. Absolut. Frågan är bara hur vi bygger en ekonomi på lång sikt. Vi inte bara fastnar i akuta stöd. För någonstans tycker jag att de senaste åren har fått en våg av olika bidrag. 1000 spänn där, 500 spänn där. Jag har fått 500 spänn i bidrag för min el på sommarstället. Varför då? Men jag behöver inte det, tyckte han. Och de har sett politiken misslyckas, tycker jag, när man är en slags stödpolitik. Det är inte det som driver landet framåt. Vi måste ju inspirera.
Det känns som att det finns en brist på långsiktighet och strategi där i hur man hanterar. Väldigt mycket har varit fokus just på hur ska vi vinna valet? Hur kan vi ge folk mer pengar på omboken just nu? Fram till
val? Och det här valfläsket som du antyder, det är någon slags nödproviant just nu för att folk ska överleva sommaren och ha råd med sin semester. Men räkna bara på matmomsen, ger någonstans 800 spänn lägre kostnader för ett vanligt hushåll. Men bensinen har stuckit och elen har stuckit, så att det äter ju upp hela matmomsen. Så det här, den glada sommarfirande svensken, han kommer att mungipna väldigt långt ner. Trots kanske bensinskatten nu sänks här efter till midsommar.
Så det behövs en plan för att accelerera omställningen till elektrifiering och göra oss fria från det här skadliga fossilberoendet. Det är så jag tolkar dig.
Ja, men absolut. Jag tror också att politiken har fokuserat vid elektrifiering som en klimatfråga. Det är en ekonomisk fråga. Vi måste fatta det. Och jag tycker till och med Vattenfall inte fattar det. De talar om fossilfri samhälle som någon slags rosa värld. Istället för att säga det är för ekonomin vi ska göra det.
Ja.
Jag tycker det känns ibland i den politiska debatten att det har varit ett misstag att bara prata om klimatet och miljöeffekterna av elektrifiering. Det låter som att Sverigedemokrater och folk som är väldigt kritiska till det här, de är ju det för att jag vill inte vara snäll mot världen, utan jag måste rädda mig själv. Vi måste se till att rädda. Jimmie Åkesson sa i senaste partiledardebatten att ni är orealistiska, ni vill rädda världen, vi vill rädda den här jordplätten som är Sverige här och nu. Och det var en fråga om elbilar. Och det tyckte jag var så intressant då, att elektrifiering, stöd till elbilar, satsning på industrins elektrifiering och så vidare och så vidare. Det har på något sätt framat som att man ska vara snäll mot naturen. Och istället för att det kan stärka Sverige. Så det har ju liksom bidragit till den här kulturpolitiska polariseringen, känns det som. Folk som inte vill, som inte identifierar sig som miljöpartister, helt enkelt säger att nej, men det är helt fel att ha en mer elektrifiering av industrin. Men vad skulle du tänka?
Jag bara till det vill lägga in också. Det finns en polarisering mot myndigheter som gör mig lite orolig. Att man anklagar public service, eller man anklagar miljöpolitiska rådet, eller man anklagar olika aktörer för att vara politiska. Istället för att se att vi har haft myndigheter, vi har statliga verk i 400 år sedan 1600-talets början som har klarat det här väldigt, väldigt bra. Vi ska vara stolta över dem och inte de kan bli bättre, absolut. Men det är inte så att klappa sig själv på axeln och att slå på en statsanställd. Jag tror att det är fel väg.
Det är inte budbäraren som är skyldig.
Nej, visst. Och det tror vi kommer se i valet, att man skyller på SCB, man skyller på alla andra. Istället för att själv komma med idéer och ta ansvar.
Ja, och det finns heller ingen motsättning mellan att minska utsläppen och vara klimatsmart, eller vad man ska säga, och att stärka Sveriges ekonomi.
Det har verkligen blivit tydligt de här senaste 5 åren, har blivit väldigt tydligt att vi borde ställa om, klimatomställa. Dels invasionen av Ukraina och hur farligt det är att vara beroende av Ryssland för gas och olja. Och sen Draghi-rapporten och det här med konkurrensen från Kina som växer och växer, särskilt i ny elteknik. Och då var även USA som var lite ett hot under Joe Biden, när de investerade väldigt mycket i grön teknik. Men sen också nu det här med Hormuzsundet. Alltså, det kunde inte bli tydligare att vi måste ha en strategi för att ställa om samhället. Både för miljön, men framförallt just för beredskapen, för ekonomin, för självförsörjandet. Mm. Allting talar ju för det. Så att jag hoppas att den här sista övertydliga signalen nu kanske kan få det lite att gå fram.
Men risken är bara att tro att hushållen protesterar och kastar tomater som man gör i Paris och sånt där. Mm. Och då kommer vi se politiker som går ut och ger bidrag till tomatodlare och bidrag till bidrag till olika personer som känner sig hotade. Mm. Och det finns ännu mer liksom konservatism, än med bakåtluta, bakåtsträvande politik snarare än offensiv framåt.
Men det känns som att vi är ganska eniga här om att det behövs liksom en långsiktig satsning på omställning och elektrifiering. Men vad tänker du, om jag får pressa dig lite då, vad skulle vara liksom de topp 3 viktigaste grejerna en nästa regering borde göra för att se till att det här långsiktiga omställningen går fortare?
Jag är inte politiker, om man får försvara mig med det.
Mm. Ja, det
är... Så att jag har svårt att... Men vad jag hör från industrin är att de väntar på politiska initiativ för att de ska ta ansvar. Jag tänker på Scania, jag tänker på Volvo. De måste ju själva se att vi ska skapa en elektrifierad värld utan att vänta på politikerna. De måste hjälpa, nu om det nu är ska man säga, de som köper transporttjänster. Och de att tänka på det här. De måste ändra sina modeller för att tjäna pengar, så att de tjänar pengar även i en elektrifierad värld. Sen exakt vilka politiska beslut för att trycka fram det vet jag inte, men jag bara säger att vi kan inte vänta på att politikerna ska bli smartare, utan vi måste kräva av industrin att göra det nu.
Men är det inte samtidigt så att det finns en politisk risk som man ser från företagens håll och investerarnas håll, att förut så var man väldigt överens över blockgränserna. Vi hade klimatmålen, vi hade väldigt tydliga färdplaner på hur vi skulle uppnå dem, och de låg fast, och EUs utsläppshandel låg fast, och liksom den här idén låg fast, och sen plötsligt nu den här regeringen så har allt det omkullkastat, så man börjar ifrågasätta klimatmålen och man sänker bensinskatterna plötsligt och sådär, så att det har skapat en väldig osäkerhet, och då är man inte säker längre på att den här investeringen kommer löna sig. Man har sett vad som hände med Northvolt, man har sett vad som hände med Hybrid och Stegra som inte har gått snett än så länge, men det ligger på paus och det är liksom väldigt osäkert och skalats ner.
Försenats.
Ja, försenats väldigt mycket, och samma sak med Heidelberg Materials och Cementa som vi hade också här i podden. Deras stora investering i koldioxidinfångning har plötsligt blivit osäker och inte alls säkert att den lönar sig eftersom politiken har lagts om. Så att, behöver inte företagen och investerare se att det finns en tydlighet och en garanti här för att den här politiken kommer ligga fast. Vi kommer röra oss mot elektrifiering. Vi kommer inte ägna oss åt att gynna de som kastar tomater på politiker. Utan vi kommer faktiskt, och inte bara dela ut nödbidrag och sänka bensinpriset så fort någonting händer, utan vi har faktiskt en plan och ett mål på att vi ska nå en viss riktning. Behöver inte politiken ta ansvar för att vi måste ställa upp mål och sen så hålla oss till dem.
Vi behöver någon slags energiöverenskommelse. På samma sätt var det en pensionsöverenskommelse på 90-talet där vi byggde upp pensionssystemet på ett nytt sätt. Så behöver vi energiöverenskommelse så att det inte blir bara 4 års liksom, politik och sen nya upptåg. Och det vi saknar, en politik som sträcker sig över valdagarna.
Och det vi har pratat om också är att man kan också komma undan det genom att ha kontrakt, en differenskontrakt, att man skriver på ett kontrakt under nästa mandatperiod som är juridiskt bindande, och då gäller det att då får man ett visst pris för sin koldioxidneutrala produkt, även om regeringen skiftar.
Precis, att staten ser till att ett bolag kan kompenseras för att de producerar en produkt som man inte behöver köpa koldioxidkvoter. Att man liksom ger dem ett kontrakt som garanterar ett pris. Det är ett sätt att ge mer stabilitet. För det jag funderar på, som Max säger här, alltså är det verkligen möjligt för företagen att gå före om politiken inte hänger med?
Om elen är framtiden för Scania, så borde de vara intresserade av deras kunder går över till el. Och klarar inte kunderna av det, förstår det, för att de här små familjeföretagare, det var det svaret jag fick, så måste man ju hjälpa företagen, att de små familjeföretagen att komma över till el. Men det borde Scania, om man säger, ta ansvar för. Det kan inte en politiken i Borlänge ansvara för. Och då måste man ha ett samtal i samhället. Vad är det för värld vi på väg mot? Det kan inte gynna. Idag går jättestora statsstöd till pappersindustrin. Mm. Vänta nu, vad gör de för svensk elektrifiering? Mm. Hellre kanske hjälpa dem någon kabel eller en ny tillverkning av el till ett billigare pris.
Det ska du träda på, det här med vad pappersindustrin kan göra. För att,
ja, precis. Alltså,
de är störst mottagare av statsstöd.
Jo, men jag har sett det. Mm. Men pappersindustrin har ju också möjlighet, för just nu producerar de ju el och värme. Mm. Med det som de inte kan använda till papper och sådär. Och det skulle de ju kunna använda till att göra plast till exempel, genom att avskilja lignin och ta ut olika ämnen då från virket och producera plast. De kan gästa fossila bränslen. Så det finns ju en möjlighet för den här branschen också att göra den typen av satsningar. Ett annat exempel är bioraffinaderier till exempel, som kan producera flygbränsle.
Just
det. Men det är här som jag tycker tidsaspekten är väldigt viktig. För att även om det är idag då, så har vi brist på flygbränsle och priserna går upp. Och då borde det finnas en efterfrågan på andra alternativa bränslen. Då borde ju biobränslen kunna vara mer konkurrenskraftiga mot fossila. Och de har ju varit redo att göra den här investeringen i flera år. Men de har inte sett att det funnits någon marknad för det. Det har inte funnits några styrmedel för att få igång den här investeringen. Mm. Så här har Sverige brist på flygbränsle, som det ser ut som. Och ett möjligt bioraffinaderi som kunde då försörja, vad jag förstår, en betydande andel av hela Sveriges inrikesflyg med biobränsle. Och det är ju för att politiken inte har kunnat ge den här långsiktiga stabiliteten helt enkelt. Man inte har haft några styrmedel som har gett avlastat risk då från de här bolagen. Och det är där jag tänker att det blir ju svårt för bolagen att gå före. Om politiken inte hänger med och inte vill ge den typen av långsiktighet.
När vi talar om bolag så talar vi lätt om de stora kända bolagen som vi har haft med oss i 100 år. Men det kanske är feta kattor som inte vill förändras.
Mm.
För det är min bild att de vill hellre tjäna pengar på sin gamla dieselblastbil snarare än förändras. Och då tror jag politiken gör sig själv en otjänst om man fokuserar på att tro att Volvo ska ändra sig. Nej, det kanske är så att vi måste säga att det är nya företag som måste fram. Svårt att starta nya elastbilbolag, absolut. Men jag är ute efter att kanske inte alltid är de gamla bolagen som har svaren.
Nej.
Mm. Utan vi måste släppa fram nya. Och det är till och med så att vi kanske måste förstå att de gamla tvärtom bromsar utvecklingen. Och det är ett problem att vi sitter nöjda med stora kända bolag som kanske inte gör så bra ifrån sig.
Mm. Jag tänkte bara på det du sa där med små familjeföretag som inte kan ställa om från diesellastbilar till ellastbilar. Att ett problem där som jag läste om är att det tar så himla lång tid att få de här stöden som ändå finns för elbilar. Det finns en premie på 25% för att ställa om till elbil, men att det kan ta upp till ett år att få den utbetalad. Så att det är ju väldigt svårt för ett litet bolag att vänta så länge och ligga ute med pengar i ett år. Så att det finns ju mycket man kan göra bara genom att förenkla processen kring det där.
Ja, absolut, men jag tror Karlstad Frakt eller Örebro heter det, Närke Frakt heter det där, i bolag som har ställt, alltså åkerier som har ställt om till el. Mm. De säger att, men bara köpa en elaspill, det löser det inte. Vi måste ha solpanel, vi måste ha egen batteripark, det är då vi kan räkna hem det.
Mm.
För Vattenfall levererar inte tillräckligt med ström till oss.
Nej.
Det finns många gamla, ska man säga, strukturer som man kanske måste ifrågasätta.
Och laddinfrastruktur behövs också längs vägarna. Så att de
kan, ja, men de här löser du själva då genom att ha egna laddstolpar, egna solpaneler, egna hembatterier på sin kardanaxel från Göteborg till var de skulle någonstans, inre Dalarna någonstans. Men det krävs ett sånt nytänkande, och det är inte alla småföretagare som förstår det.
Mm.
Men då måste vi då gynna dem eller hjälpa dem eller berömma dem eller uppmärksamma så att fler tänker samma sätt. Alltså våga tänka nytt och våga utmana Vattenfall i det här fallet. Att inte vänta på att Vattenfall vaknar när vi bygger själva.
Mm.
Bra. Mm. Mer sånt.
Ja.
Jag tänker bara en sak som du sa där med de här feta katterna, de här existerande bolagen. Jag tänker att, alltså, mitt intryck är ändå att Sverige har varit ganska bra på att gå bortom den existerande industrin. Alltså i Tyskland till exempel har ju subventioner till stålindustrins omställning förhandlats liksom med bolagen. ThyssenKrupp, Salzgitter, alltså de mittan. Här får ni pengar för att omställa er anläggning. Men i Sverige har det ju funnits Industriklivet då, till exempel, och då var det möjligt för Degra att komma in som en startup. Och Northvolt fick inte så mycket stöd, men det var också en startup. Och om jag minns rätt så är Liquid Wind var också en startup som hade problem. Och sen har vi det här också, exemplet med Morrow i Norge som nu har gått i konkurs. Alltså problemet med de som inte är feta katter, det är att de inte har något annat cashflow som kan finansiera förseningar.
Nej,
de kan komma över en sån puckel och sånt där. Mm. Så det är ju, jag bara säga att alltså jag kan vara enig i den här, ja men feta katterna kanske inte behöver liksom ha mer stöd liksom, för de kanske inte vill omställa sig. Men det finns ju också ganska stora risker med de startupen helt enkelt, som inte klarar av.
Och det ska vara stora risker. Alltså, att nå folk till konkurs, det är tråkigt, men det är inte överraskande.
Nej.
Och det måste låta många fler maskrosbarn födas och vissna ner. Det blir ju så. Vi måste bara tåla det. Och där tror jag de här stora katterna infriar någon slags trygghet i politiken. Där många små bolag kanske inte har förmåga att göra det. Och tyskarna, som du säger, är kanske mer stelbenta än de flesta. Så de kan de inte ska jämföras med. Men ja, titta på Norge. De har ju lyckats mer, upplever jag, mer utmana systemet.
Ja. Just i Sverige har vi den här kombinationen då av att vi har gamla familjer, Wallenberg till exempel, som har mycket resurser och djupa fickor som kan gå in i nya bolag. Så att det finns ju någonting där vi hade kunnat bygga på i Sverige.
Absolut.
Kombinationen av stabilitet och innovation.
Och H&M hellre köper då egna aktier än att bygga nya bolag.
Så alla familjer... sin egen aktie menar du?
Ja, precis. Mm. För det egna bolaget. Så alla familjer verkar inte så offensiva.
Nej, så är det ju.
Men mer riskvillighet kanske behövs då från politikens sida. Att bolag går i konkurs, men de har ändå liksom byggt upp någonting under vägen. Northvolt byggde upp en fabrik som sen Lighten kan köpa. Och det här, vi måste se det som någon slags portfolio, att det är några saker som kommer att misslyckas och några som kommer att lyckas. Men samlat så leder det till en mer elektrifiering av Sverige.
Jag har också vågat erkänna att vi kan inte allt själva. Vi måste våga ta in, bygga relationer till eventuellt kinesiska bolag för att stärka. Det var synd att inte kanske Kattel köpte Skellefteåfabriken i Northvolt, för jag tror att Lighten som bolag är ju också ett utvecklingsbolag som aldrig har byggt batterier, så att de kommer ha något svårt att lyckas.
Okay.
Men kanske hellre en kinesisk batteritillverkare som har definitivt klarat av det.
Mm.
Men de fick inte köpa, för de var kineser, precis som vi såg i, jag tror var det Tibro någonstans.
Var det så att de ville köpa men inte fick?
Ja, det är min bild att det fanns intressen där. Och i Tibro var det också någon katodtillverkare som var kinesisk som inte fick börja för att vara kinesiska ägare. Så vi har någon slags, vi är skotträdda för kineser på ett sätt som jag tycker är oroväckande.
Ja, nej, jag håller med. Och vi har ju Europa, vi sitter på en väldigt bra förhandlingsposition med vår inre marknad. Att om vi byter kinesiska investeringar och produktion mot att de får tillgång till att sälja på den inre marknaden utan tullar, då får det ju jättelönsamt för dem. Det är ju världens största marknad, så att vi har ju verkligen någonting att ge i utbyte mot kinesiska bolag som vi kan ställa ganska höga krav på. Att de ska överföra tekniker, att de ska givetvis också följa våra lagar och ha våra arbetsvillkor och inte spionera på oss kanske.
Så ja, det tror de gör ändå. En vän var i Kina för 2 veckor sedan och frågade, ni är väldigt öppna med all er produktion, alla fabriker och allting. Hur kommer det sig att ni är så öppna? Är ni inte rädda för spionage? Och då säger den här kinesiska företagaren att nej, ni ligger så långt efter.
Ja.
Så för oss är, och vi springer mycket snabbare. Så att vi skulle blotta oss för er är inget problem.
Det är lite förmätet att tro att de ska komma och spionera på oss när det egentligen borde vara tvärtom.
Och då får jag fråga, men varför är ni öppna överhuvudtaget? Jo, men det handlar ju om att vi vill ha hit kompetens.
Ja.
Så kan ju vara öppna och visa på att vi har de bästa fabrikerna. Katten hade 23 000 på sin forskningsavdelning anställda.
Mm.
Okej.
Okay. Jag tror att man har mer häftiga spännande saker där än om man jobbar på någon svensk forskningsbolag inom energi.
Just det. Om jag såg någon annan podd här med Alistair Campbell från Storbritannien som ville ställa den kinesiska ambassadören mot väggen och sa liksom, varför har ni så orättvisa, stöd mot er industri och konkurrera ut oss? Varför är ni så hemska mot oss? Liksom? Och då svarade ambassadören, men vi ser inte er som konkurrenter i Storbritannien. Nej. Ni har ingen biltillverkning av värde eller någon annan teknik, så att vi tänker inte på er.
Nej.
Då tänkte jag bara så här, en bra bild av världen, att européerna ser kineserna som orättvisa, medan kineserna, de bara kör på liksom och tänker att...
Och våga erkänna det, att vi ligger långt efter. Ja. Volvos personbilans vd sa ju det, att vi har fortfarande en chans, sa han. Men jag hörde det, så lät som att det lät inte så himla offensivt. Det låter som att du har två varv efter på löparbanan och det är 15 meter kvar till mål. Nej, men det är någonstans så att några erkänner att vi är långt efter, men inte alla.
Mm. Vi skrev en debattartikel här precis efter Northvolts konkurs med rubriken "Drömmen om oberoendet från Kina är nu död. Nu måste vi inte bygga upp en egen batteriindustri i Europa. Vi måste samarbeta med Kina och då Japan och Sydkorea. Men vi kan inte göra detta själva. Det går inte. Vi ligger alldeles för långt efter.
Men märk vad du säger. Du säger Kina, inte kinesiska företag. Jag tror att om du flyttar fokus från Kina som land till kinesiska företag, samarbeta med Catalyst, samarbeta med Bilia eller vad det kan vara, så kanske var lättare att öppna den där dörren.
Mm. Och vi har ju redan såklart, Volvo är ju redan ägt av Geely, så att egentligen borde inte det vara något problem. Vi har ju redan korsat den bron i Sverige, det borde inte vara något.
Men medgav vi det? Jag upplevde att vi blev någon tog över Volvo, vilken tur. Vi har inte förstått nyttan av att det var Geely, vilken tur att det var Geely, så inte det var liksom Renault eller någon som hade tagit över. Jag tänker om det hade varit det, där hade Volvo varit nedlagt för länge sedan.
Ja, just det.
Ja, vi kanske skulle ta och runda av lite här. Men vi kanske ska ta och sluta med en framåtblick. Hur du tror det kommer bli nu. Vi har målat upp ett ganska alarmerande pessimistiskt scenario. Det här med att liksom oljepriset går upp. Vi kanske får 6-7% inflation igen. Vi kanske får en arbetslöshetsvåg. Alla de som företagen nu har behållit under krisen och väntat på att återhämtningen äntligen kommer. Som de nu inser att den inte kommer komma. Och då kommer de avskeda de här. Sen så kommer det få kaskadeffekter på andra företag som de måste avskeda. Hur illa kommer det bli? Och vad ska vi göra åt det?
Svårigheten är att det är några hushåll som har förstått det och ska man säga, tar för sig av en ekonomi som vi har som elektrifierar och som själva ska man säga, stärker sin personliga ekonomi. Och det är ofta elingenjörer. Medan elbolag, Svenska Kraftnät eller Energimarknadsinspektion, alla de som jobbar med el i min värld, de är lite grann fokuserade på infrastruktur. Hur ska vi bygga flera kablar eller högre ledningar, vad det nu kan vara, högre vindkraftverk. Men nu ska vi få hushållen att fatta det här. Nu ska vi få hushållen att ta för sig. Och inte bara den här eliten, ekonomisk elit, utan finns det också en stor, som jag upplever, ekonomisk, eller elektrisk ekonomisk underklass som bor i städer där det är svårt att elektrifiera. Varför kan inte vi ha solpaneler på vårt hus där vi bor här i Vasastan? Lagen tillåter inte det. Och så vidare. Så att vi behöver nog hjälpa hushållen att förstå vart vi är på väg någonstans, så de tar för sig och förstår att jag ska inte lägga pengarna på en ny veranda, utan kanske på en solpanel. Det hjälper min ekonomi mycket, mycket mer framöver. Där tror jag vi har mycket att diskutera och lära. Att vi inte bara fastnar i eländet som oljekrisen har gett oss.
Ja. Och en viss krismedvetenhet kan jag efterlysa. Att det känns som att vi har liksom lämnat planet. Vi är på väg ner, men vi har inte riktigt förstått. Alltså, vi har inte hamnat på marken än, men vi är snart där. Och beter oss som att...
Effektavgifter var den senaste upplevelsen vi diskuterade i samhällsdebatten senaste veckorna, och så backar då energiministern för att hon upplever att hjälp, det här kan inte jag ta med mig in i valet, för då kommer jag förlora.
Mm.
Då ställer sig en energiminister på samma sida som någon slags, inte vad, bensinlobby, och säger att effektavgifter är fel, men effektavgiften är ju en liten avgift nu för att slippa dyra elnät framöver. Mm. Det lyckas inte ens energiministern förklara eller förstå. Jag vet inte exakt var det fastnar någonstans. Men inte heller energibolagen lyckas förklara det här. Att vi behöver återigen laga regler, konsumentnytta som når hela vägen fram till plånboken hos folk. Mm. Det finns pengar att tjäna på att elektrifiera. Det gäller bara att hushållen får hjälp att ta sig dit.
Det här med effektavgifterna låter som ett komplicerat ämne som vi kanske får ta upp i en annan podd.
Eller den är först aktuell januari 28.
Okej. Okay.
Energiministern stoppade, alltså, vår myndighet jobbar med den här frågan och skulle fixa och dona med den fram till sommaren.
Mm.
Då kommer energiministern att ta bort alltihopa. Bara, hur är det här med ministerstyre egentligen?
Ja, just det.
Det är en podd till.
Ja, precis. Det finns mycket vi kan utveckla i en annan podd när du kommer tillbaka. Men tack så mycket, Claes Hemberg, för att du kom.
Ja, tack. Mm. Spännande att vara här.
Mm. Tack Jonas Algers, min sidekick här. Max Järnek heter jag. Och tack till alla som har lyssnat och tittat där hemma. Vi ses nästa vecka.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.